Välkommen till Värmland Operas levande programblad inför festivalen Mozart Mania. Festivalen presenteras på Värmland Operas stora scen under 3 dagar. Varje dag får vi höra en symfoni och till den en noga utvald pianokonsert. Symfonierna som ges är Mozarts 3 sista, nummer 39, 40 och 41. Dessa komponerade Mozart i en snabb följd under sommaren 1788, med mindre än en månads mellanrum mellan varje. Vissa hävdar till och med att de 3 symfonierna egentligen är ett enda sammanhängande verk, där symfoni 39 är ouvertyren. Varje symfoni kompletteras under festivalen med en av Mozarts fantastiska pianokonserter. Världspianisten Ronald Brautigam är solist vid alla tillfällen. I detta levande programblad får ni höra Björn Edvard läsa kompositören och universitetslektor Staffan Storms texter om Mozarts symfonier och pianokonserter. Chefsdirigent Johannes Gustafsson ger sin syn på verken och kommenterar de olika kvällarna i festivalen. Wolfgang Amadeus Mozart förkroppsligar begrepp som genialitet och universalitet mer än någon annan tonsättare. Han utvecklades från underbarn till mogen konstnär, och från 20-årsåldern fram till sin död, endast 35 år, skapade han enastående mästerverk. Hans produktion, över 600 kända verk, anses av många vara kronan av symfonisk kammar, piano, opera och körmusik. Hans stil var en sammansmältning av italienska, franska och tyska inflytanden, vilka bröts i hans eget musikaliska prisma. Mozarts egenart yttrar sig i den suveräna säkerhet, nyans och uppfinningsrikedom som han hanterade sina kompositioner med. Många av hans verk är centrala för den klassiska standardrepertoaren.
Wolfgang Amadeus Mozart föddes 27 januari 1756 i Salzburg. Redan vid 3 års ålder skriver han sitt första musikstycke och börjar undervisas i klaverspel av sin far, Leopold Mozart. Som 7-åring börjar han spela violin och får uppträda för den tysk-romerske kejsaren i Wien. Därefter inleder han turnéer med sin far och sin syster runt om i Europa. Han hyllas som underbarn vid hoven i bland annat Paris, Wien, München och London. Som 8-åring 1764 skriver han sin första symfoni och som 11-åring sin första pianokonsert. 1768, 12 år gammal, skriver han sina första sceniska verk, Bastien och Bastien och La Finta Semplice. När han var 13 år, 1769, får Mozart anställning som konsertmästare i ärkebiskopens hovkapell i Salzburg. Där komponerar, musicerar och dirigerar han, men han vantrivs. Därför gör han många långa resor för att få inspiration, bland annat till Italien. 1781 överger så Mozart Salzburg för gott och bosätter sig i Wien. Han gifter sig 1782 med sin älskade Constanze Weber, och under 1780-talet skriver han de flesta operorna. 1787 skriver han operan Don Giovanni. 1791 komponerar han sitt requiem, och när han dör 5 december, 35 år gammal, är requiet fortfarande oavslutat. Vi inleder med att höra om Mozart som symfoniker.
Årets Mozart-festival kretsar egentligen runt hans sista 5 år. Kanske i kalenderår 6 år, men i praktiken sista 5 år. Och ni kommer att få höra hans sista pianokonsert, som faktiskt är uruppförde 1791. Mozarts sista levnadsår. Han levde nästan ett helt år till, men inte riktigt. Värt att poängtera bland all den här mångfalden av musik, och nu spelar vi ju ändå bara 3 symfonier och 3 pianokonserter, att den första av de här pianokonserterna vi spelar är numrerad 22, och den sista är numrerad 27. Det betyder att det finns några stycken däremellan, även om vi bara spelar 3. Det finns 3, eller om man räknar så, 4 stora operor och så vidare på de här sista 4 åren. Men vad jag tycker är värt att understryka är att efter att de tre symfonierna skrivs under sommaren 1788, så har Mozart ganska produktivt år 1789, och året 1789 slutar med att han skriver den stora operan Così fan tutte, som uruppförs i början på 1790, och sen är det tvärstopp. Och nästa stora stycke Mozart skriver är den här pianokonserten som kommer då i början på 1791. Så om man räknar Mozarts sista 5 år i livet, så skriver han alltså nästan ingen musik under hela 1790. Och det är fortfarande ingen som riktigt vet varför. För med vår film Amadeus, som är alla västerländska 1900-talets människors referens till Mozart, så är det ju så att han jobbar ända in i kaklet, som det heter nu för tiden, vilket han gör. Men det är ganska anmärkningsvärt att en så produktiv person som var så i både i gasen och i farten helt plötsligt stoppar. Och man kan ju fundera på om det var någon typ av, det var säkert inte skaparkris hos Mozart. Han hade nog ganska lätt för att få ur sig saker och ting, men det kan ju ha varit lika mycket identitets- eller konstnärskris som gjorde att han inte skrev någonting. Och dessutom så bör det tilläggas att han använde, det han använde tid på under det här året var att arrangera flera händelverk, skriva om, orkestrera för att, och det kan ju vara ett sätt att komma i kontakt med nya impulser och så vidare. Och även om man ser på Mozart som den enastående personen han är, så ska man inte glömma bort hur berest och hur bevandrad han var, inte bara i sin samtidsmusik utan även i den nära liksom dåtiden, och framförallt ännu längre tillbaka. Han lärde känna väldigt mycket gammal musik före andra, och jag tror att Händel och även Johann Sebastian Bach hade stor betydelse för Mozart i den så kallade sista perioden då, som man nu får kalla hans sista år. Och redan tidigt när Mozart var bara 6-7 år gammal och var ute med sin far och reste i Europa, så kom han i kontakt med en av Bachs söner i London, nämligen Johann Christian Bach. Och Mozart refererar hela sitt liv till det mötet med Bachs son som väldigt, väldigt viktigt för honom som tonsättare. Det att lära sig att sjunga för, med orkester och med instrumentalmusik. Då när man har pratat om vi kallar det för Mozarts sabbatsår 1790, så är det då inte så konstigt helt plötsligt att de tre sista symfonierna, de som har fått numren 39, 40, 41, är skrivna 3 år före Mozart dör. Ibland så reagerar man på det och tänker att varför skrev han inte symfonier hela tiden, men om sanningen ska fram så kan det i Mozarts fall ha varit lika mycket det att ingen ville spela hans symfonier, precis som med pianokonserterna. Och det dröjde, därför är det ett hopp i kronologin, alltså i åren emellan de här styckena. Och de här symfonierna har fått ett väldigt nästan mytisk status i musikhistorien. Dels framför allt för att de är så fantastiska, men också för att de är skriven på så extremt kort tid. Bara några månader under sommaren 1788. Romantikerna vill ha det till att Mozart hade så lite pengar så han var tvungen att bo i en billig lägenhet utanför Wien, så då gick det fort att skriva. Antagligen så var han bara letade efter liksom en chans att skriva stora verk. Men det finns fortfarande inga som helst bevis för att Mozart någonsin hörde de här styckena själv. Men vi kan vara ganska säkra på att G-moll-symfonin, den andra av de här tre, blev spelad, för den finns i 2 versioner. Och jag tror inte att en man med Mozarts tempo hade tröken, som det heter på värmländska, och göra en omarbetning om han inte skulle få stycket spelat eller hade fått det spelat. Så med det sagt så är det i alla fall så att tillkomsttiden är väldigt ljus och fin och frisk, och sen så är liksom eftermälet för Mozarts del så att han, om man då inte hörde de här symfonierna, så är det heller inte konstigt att han tänkte att ja, det är inte nödvändigtvis så att någon vill höra de här symfonier av mig. Han hade ju givetvis inte tänkt att dö 36 år gammal, det tror jag inte ingick i planen, men nu blev det så.
Symfoniformen var relativt ny i Mozarts ungdom. Den hade vuxit fram ur den italienska operans instrumentalförspel och bestod vanligtvis av 3 korta satser med följden snabb, långsam, snabb. I det expanderande musiklivet i mitten av 1700-talet blev formen snabbt populär och efterfrågad. Dessutom erbjöd symfoniformen en möjlighet att visa upp den kollektiva skickligheten i hovorkestrar runt om i Europa. Som vid det Habsburgska hovet i Wien, där en menuett började dyka upp som tredje sats innan finalen. Eller hovorkestern i Mannheim med sin mönsterbildade orkestrala disciplin och nya besättning, som bland annat inkluderade klarinetter. Alla dessa strömningar influerade Mozart redan som mycket ung, och i de symfonier han skrev mellan 1764 till början av 1780-talet kan man följa hur han smälter samman tidens alla skiftande symfoniska stilar, utvecklar formen vidare, expanderar den och gör den till sin egen. Det var under denna period Mozart komponerade större delen av sina symfonier, och bara mellan 1770 till 1774 skrev han hela 27 stycken. Alltså mer än hälften av hans totalt runt 50 symfonier, av vilka 41 har blivit numrerade. De flesta skrevs antingen för ärkebiskophovet i Salzburg, där han arbetade som violinist, eller för att ta med sig på några av hans många turnéer. Efter avskedet från Salzburg och flytten till Wien och till det nya livet som frilansande konstnär skrev Mozart endast ytterligare 6 symfonier. Men verkens innehåll blev desto tyngre. Inte minst gäller det de 3 sista, nummer 39, 40 och 41, som Mozart komponerade sommaren 1788 i snabb följd. Symfonin i S-dur blev klar 26 juni, de i G-moll och C-dur 25 juli respektive 10 augusti. Dessa 3 symfonier skrevs antagligen med tanke på den kommande konsertsäsongen, men troligtvis framfördes de inte under Mozarts livstid. Även om de tillkom under en kort tid finns det inget som tyder på att de var tänkta att bilda en gemensam serie. De har inga gemensamma länkar utan är individuella skapelser, var och en med sin särskilda karaktär och sitt unika innehåll.
Det som skiljer de här 3 sista Mozart-symfonierna ifrån tidigare är omfånget. Det finns långa tidiga symfonier, och den som ligger närmast före i ordning, 38:e symfonin, som brukar kallas för Prag-symfonin, som är skriven till just staden Prag när Mozart kom dit med Don Giovanni, är lite av det samma formatet. Men trots detta så framstår de här sista 3 symfonierna just som det. Det är någon sorts avslutning på Mozarts karriär som symfoniker. Och de har en ganska märklig design, de här 3, för att de är väldigt, väldigt olika. Men om man sätter dem i förhållande till varann så framstår de som en, vad ska vi säga, en naturlig linje, eller de har en naturlig progression. Inte bara på musikaliskt språk, att man faktiskt rent tekniskt kan spela alla satser efter varandra och det klingar väl, det finns inga ryck. Så man skulle teoretiskt kunna spela alla de här 12 symfonisatserna och det skulle kunna hänga ihop utan några, ska vi säga, harmoniska ryck eller sådär, utan de passar ihop. Men än mer frapperande är hur den första symfonin, den 39:e, är den första symfonin i ordningen, den 39:e med nummer, har en extremt stor introduktion, nästan en oproportionerligt stor introduktion, även om det var vanligt att ha en långsam majestätisk inledning på en symfoni, så är den här överdimensionerad helt enkelt, och det har ingen av de andra symfonierna. Precis som att den symfonin som har den stora pompösa introduktionen, 39:e, inte har någon stor avslutning utan har en helt annan karaktär på sista satsen. Och blir man då lite sådär Da Vinci-konspirationsteoretiker, så är det så att då tittar man fram till den 12:e satsen i ordningen, nämligen finalsatsen på 41:a symfonin, som är gigantisk. Och då helt plötsligt kan man sätta de här i förhållande till varandra.
Thank you.
fråga Johannes Gustafsson vilken betydelse Mozart haft för pianokonserterna.
Pianokonserten hade inte, alltså pianokonserten som pianokonsert eller som form, eller det vi kallar för en pianokonsert, hade inte funnits utan Mozart. I alla fall inte på det viset och med den storheten och med den omfattningen. För det var ju så att han insåg ganska tidigt och blev den första egentligen som kunde både sälja och visa upp sin musik genom att spela den själv. Och det, vi glömmer bort att på 1700-1800-talet, så, eller i alla fall början på 1800-talet, så var musikern alltid tonsättare och instrumentalist. I lite olika, kanske någon sorts balanserade förhållanden. Det fanns säkert fantastiska kompositörer som var så där halvbra att spela, och givetvis fantastiska instrumentalister som kanske inte var så stora komponister. Men Mozart var onekligen både och, och han gjorde ett stort intryck på dåtidens musikscen i Wien genom att komma med de här pianokonserterna som hela tiden blev mer och mer intrikata. De var stora redan från början. Och hans, man får glömma bort, det är 27 till nummer, men de första 8 får man väl säga egentligen inte är pianokonserter i den bemärkelsen. Han har skrivit dem själv och så, men de är både, någon är omarrangerade melodier av andra, och han var väldigt ung när han skrev de första stycken. Men med den 9:e konserten, som brukar kallas för Genom, så öppnar han dörren till något helt nytt. Och de här konserterna har en sorts enorm utveckling både i stil och i form och i sätt genom. Så att det är en verklig liksom skattkammare, alla de här sista då 19 konserterna som det blir. Och idén till den här Mozartfestivalen kom egentligen av att jag absolut, jag hade en sorts dröm om att göra den 24:e C-mollkonserten ihop med den 41:a C-dur-symfonin, för jag tyckte att det var något speciellt över den kombinationen. Och när man först börjar att leta kombinationer emellan Mozarts verk, så är det ju egentligen bara att vraka och välja, som det heter, för det finns så mycket. Men de här tre konserterna vi har valt till de här tre sista symfonierna visar upp helt olika drag av Mozart som pianokonsertkompositör, även om de givetvis har sina likhetstecken. Och det som gör för det första Mozarts pianokonserter så speciellt är att det är en sorts fusion emellan en rent konserterande stycke och en symfoni. Och ju senare verken är skrivna, ju större orkester är det och ju mer genomfört det är. Och faktum är att de sena pianokonserterna är i stort sett lika långa som symfonierna. De är lika, i många lägen med större orkester, och Mozart hade ett behov för en större palett garanterat när han skrev de här konserterna.
Mozart hade två huvudinstrument redan under tiden som turnerande underbarn, violin och piano. Det var violinen som gav honom fast anställning och ekonomisk trygghet vid ärkebiskopens hovorkester i Salzburg. Men under 1780-talet tog pianot över. Mozart skrev redan tidigt konserter för piano, men större delen av hans 17 pianokonserter tillkom mellan åren 1782-86. Då hade han nyligen lämnat sin fasta anställning i Salzburg och flyttat till en osäkrare frilanstillvaro i Wien. De första åren i staden var framgångsrika, och Mozart lyckades få en stor betalande publik till sina akademier, hans egen serie abonnemangskonserter. Till dessa tillfällen skrev han bland annat pianokonserter, och han framträdde själv som solist. Den betalande publiken vid akademierna kom främst från högadeln, men även från den växande välbeställda medelklassen i staden. Till skillnad från den parisiska salongskulturen, som dominerades och drevs av kvinnor, var över 80% av abonnenterna vid Mozarts konserter män. Många adliga namn på listan, som Esterhazy, Lichnowsky, Lobkowitz, van Swieten och Waldstein, känner man igen från flera sammanhang i tidens habsburgska musikkultur, och som sponsorer också av Haydns och senare Beethovens musik. Musiken som Mozart skrev för dessa konserter skulle alltså tilltala en bred publik. Det låg i tiden att skapa musik med denna uttalade målsättning. I det tyska området möter vi till exempel det populära begreppet Kenner und Liebhaber, som fångar idealet att musik skulle skapas för att attrahera experter såväl som amatörer. Mozart har själv i ett brev beskrivit hur han medvetet komponerade på detta sätt i några av sina tidigare pianokonserter. De är ett mellanting mellan svårt och lätt. De är väldigt briljanta, angenäma för öronen, naturliga utan att förfalla till tomhet. Och här och där kan också kännare ha behållning av dem. Men ändå så att icke-kännarna blir tillfredsställda utan att veta varför.
Vi har hört Mozart Mania från Värmland Opera. Med Staffan Storms verkkommentarer lästa av Björn Eduard samt chefsdirigent Johannes Gustafsson som gett sin syn på musiken.